Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hjertelig velkommen til tirsdagsepisoden av Løpeprat. Det har aldri tidligere kommet en episode på tirsdag, men dette et nytt konsept hvor vi skal ha med forskjellige gjester, og nå får dere altså to episoder i uka. Det vil si at fredagsepisoden vår, den består. Der blir det oss tre gutta som rører og surrer på, og i tirsdagsepisodene så har vi med en gjest. Og den uka her skal vi ha med oss Nick fra Saucony. Og Lars og Morten, har dere brukt noe Saucony før?
Ja. Kom på vei til studio nå, så hadde jeg med Kinvada Pro, en sko som jeg har løpt veldig mye med siste året, som jeg har blitt veldig glad i.
Ja, jeg kan jo gå senere tilbake da, i 2019, ja, 2018, da jeg startet å løpe, så var vel Saucony det første parret jeg kjøpte. Det var vel Triumph 4, tror jeg. Og det har jeg jo også i dag, så kjøpte to par.
Og nå vi på Triumph 21, eller snart 22, og da kan man jo begynne på å lure på, var det dopsgave du fikk der, eller?
Nei, det var...
Triumph 4, liksom, det var 100 år siden.
Men det anbefaling fra storebroren min, han sa, prøv de her, de har god passform, og passer til de breie føtta dine, og da var sånn, ja, greit, for jeg hadde prøvd Asics og sånn, og det var helt, det drepte føttene mine, og så prøvde jeg Saucony, og det satt som skudd, og jeg har jo logget 2000 pluss i nesten samtlige Saucony-sko, så det jo en sko som tåler enormt mye.
Holdbarheten god, altså.
Ja, jeg har ikke blitt skadet enda, så bank i bordet.
Nei, jeg har også digget Saucony, hatt en del forskjellige sko, og det som du sier, den slitesterkheten i de, det veldig bra. I denne episoden her skal vi skal innom litt forskjellig, så snakke litt om historien, ha litt spørsmål, snakke om forskjellige modeller, og så videre, så heng med.
Ja, da har vi fått besøk av Nick, som Mikkel introduserte meg her. Nick, hjertelig velkommen til podcasten Løpeprat.
Takk så mye for invitasjonen. Det hyggelig å komme hit og snakke litt løping, eller mye løping og sko med dere, så det blir gøy.
Ja, det blir veldig bra. Du skal jo snakke om blant annet sko, men vi også litt interessert i historien, altså, men før vi kommer dit, så må vi avklare en ting. Hvordan sier man Saucony? Er det Saucony? Er det Saucony? Er det Saucony? Er det Saucony? Mm.
Jeg har jobbet i skobutikk, og det liksom folk kommer og sier sånn, ja, jeg har lyst på de der Saucony.
Ja, det blir altså, mye sånn Saucony.
De vet liksom ikke hvordan de skal si det. De er så usikre på hvordan er uttalen.
Ja, det skjønner jeg til også. Det mange som har mange forskjellige talelser på det, men det helt riktige Saucony, hvis man skal være helt riktig. Men vi tar jo alle mulige uttalelser her, så det er bare en gøy sak med navnet, synes vi i hvert fall.
Ja, så det egentlig Saucony, for det har jeg sett at det skriver ofte på skoesken. Sock-A-9.
Ja.
Så det en sånn huskregel.
Ja, så hvis du tänker som det engelska sock och säger är ni, så blir det sockknä på norsk. Men så det är sockeni är ju helt riktigt. Så det är, hvis man ska pröva huska det i huvudet, så är det som man ska tänka.
Då är det avklart. Det var gott. Mm. Det roar i vart fall mig, så kanske flera som lytter kan också uttala det riktigt.
Yes. Skal vi hoppe tilbake til den spede start? Saucony jo et av de eldste skomerkene vi har. Du kan jo fortelle litt mer om når det ble stiftet og historien bak.
Ja, helt riktig. Så i fjol hadde vi 125 års feiring, så 1898 var da Saucony grundades. Og det var, navnet kommer fra den elve som fabriken på den tiden var vid siden av. Og den er et indiansk namn, en amerikansk indiansk namn. Så det var en skofabrik, og på den tiden spesialisert i forskjellige sko til sport. Så det var ikke bare løpesko, for på den tiden var löping än kun någonting du ställt upp på konkurrens i. Så de skor som blir lagd för löping var ju rätt och slett konkurrensskor som var siltunna, piggsko. Så det var en del av de skor som lagdes i fabriken då. Och sen efter det så har det bara fortsatt och är fortsatt en, är mer en specifik löpskomärke idag. Så det är kundlöping som vi har drivit med de sista 40-50 år och haft 100% fokus på det.
Mm. Och logon är formad utifrån elva som den är igenom. Och så är det tre prickar i logon. Du kan ju förklara vad som är bakgrunden för det.
Ja, så hvis lytterna vet hur den logon ser ut så är det den kurvade logo med tre prickar mitt i den. Så den ska spegla älven som Saucony Creek är. Och de tre prickar är ju tre steiner som låg mitt på den creeken framför den originalfabriken i Kutztown, Pennsylvania. Så den loggan härstammar helt tillbaka från starten.
Mm. När kom Saucony till Norge då? Jag följer det är många som är liksom oj vad är detta märke? Det jag följer många norrmän syns det verkar jag tror men väldigt många norrmän tror det är väldigt nytt, men det är ju inte det. Har det varit länge i Norge?
Det har varit ja, nu måste säga det har varit länge i Norge, inte 125 år. Det har det inte varit, men det var faktiskt den tredje land utanför, alltså efter USA som den kom till, och det var ju för omtrent 40 år sedan.
Ja.
Så det var en, den före detta ägare av den sällskap som distribuerade i Norden. Han fann det i en, jag tror det var om det var en tidskrift i USA, de här skor som många talade om, och ringt upp det och spört om de kunde beställa över en par till Sverige. Och han hade många goda kontakter i Norge. Och så kort efter det var i Sverige så kom de till Norge och blev sålt till på friluftsstävna till intresserad löpare. Och det var köpt som de blev köpt och beställt av de som var ivriga, för de hade hört hur bra de var bort i USA.
Jag såg att ni tog någon seier, jag fant några bilder från sån 70-talet kan det stämma, att en såg att ni sko vant New York Marathon och att det var väldigt vinn.
Ja, det var helt i starten på 80-talet så ja. Var en kanske en av de mest kända Saucony-ikoner, Rod Dixon, som är en maratonlöpare från New Zealand. Han löp New York Marathon i en sko som hette då, eller som fortsatt hette Jazz.
Mm.
Och där löp han in på, jag tror det var höj 208 med de sko i New York. Så de som har löpt New York kan se hur bra den tid var då. Och det var inte någon karbonplatt eller sånt i sko på den tiden. Så det satt ju lite märke på kartan när en så stort löp blir vunnit. Det var ju spektakulärt, för det var ju, han ledde ju kun 20 meter, och det var de sista 20 meter av löpet, så han tog in på han som ledde helt i slutet på Central Park. Så ja, det är riktigt. Så vi har haft, med den historia vi har, så har vi haft någon stora seger på någon av de stora maratonlopp långt tillbaka i tiden.
Mm. Slutte på din bakgrund då. Hur hamnade du i Saucony och vad är ditt förhållande till löpning?
Ja, som det jag skulle höra, det är en god svorsk dialekt, men jag är inte svensk. Jag är upprinnelig från Irland. Så när jag var 18 så kom jag till Sverige och var satsande orienteringslöpare. Så har sprungit i irländska landslaget i orientering i 13-14 år, och under den tiden sprungit VM och sånting, och är såklart glad i löpning och träning, och fick möjlighet när jag studerade i Stockholm och jobbade deltid för den distributör av Saucony i Norden. Så för lite mer än 10 år sedan nu så bindte jag det på deltid och har nu kommit till Norge för 5 år sedan och jobbar främst med marknadsföring. Och den satsning som jag har på orientering, den har jag lagt lite mer på på hillen, men är fortsatt väldigt glad i träning och löping och all slags typer av träning, så jag prövar att fortsätta löpa när jag kan. Men det största satsning på toppidrottskarriären är ju bakom mig. Men syns det väldigt artigt att jag jobbar med en brand som jag har en bransch som är väldigt göj och har skett mer de sista åren.
Mm. Och Mikkel, du har ju tänkt lite på det med vad Håkon tänkte i 2017.
Ja, nu snackar vi lite om historia, och det är ju inte så länge sedan, men vad tänkte Saucony då Nike revolutionerade, vad ska man säga, konkurrensskon med den Vaporfly-skon? Det gäller ju egentligen alla de andra märkena. Vad tänkte de då när det plötsligt kom något helt sinnsykt på banan som ingen hade sett för?
Ja, det är, jag tror det kommer vara en av de perioder i löphistoria, i vart fall när det kommer till löpeskor, som kommer bli snackar om i många, många år. För det har verkligen skett en revolution när det kommer till det. Och det är helt riktigt, Nike var ju tidigt ute med den typ av sko, eller i vart fall fick satt den ut på marknaden och satt den på utövare. Så det var ju definitivt en tankeväckare för många när den kom för många handelbrands, för i starten så var man inte helt klar över hur stor betydelse den skulle ha, i vart fall på mannen på gatan. Man trodde det här ju kunde någonting för de mest drivna, aktiva, bästa löpare. Men helligvis så det må jag säga, de som jobbar i vårt produktteam bort i USA, de var allerede lite igång med den typ av sko och hade en del tankar. Men sen när Nike var ju ut med den, så skönte det att nu kommer det sker ting här, det kommer ske fort. Så det måtte, då var mye fokus snudd till att pröva och skapa vår egna sko av den typ. Vi har nog inte den samma budget när det kommer till produktutveckling som någon av de absolut största har. Så det tar nog lite tid, och har den team bort som jobbar med produktutveckling också en filosofi att när vi gör ting ska vi göra det riktigt och vi ska inte hasta oss. Så det var ju, jag tror det var 2020, våren 2020, som de första såken i karbonkonkurrensskor kom på marknaden. Men allerede, hvis man ser på New York Marathon 2018, så var det några prototyper på någon av de amerikanska utövare. Jared Ward bland annat, som var 6a i OL på maraton 2016. Han har varit väldigt tidig och involverat mycket i den produktutvecklingen. Och så såg vi också vad det manglade på den typ av sko och produkt. Det var ju, någon hade prövat tidigare och kommit ut ganska raskt och prövde bara ja, slänga ut någonting. Och det visade sig vara inte helt upp och nicka med vad Nike hade kommit med. Så vi kände, och produktteamet var som vi må fokusera på vad, och höra vad utövarna ger för tillbakemelding. Och det var ju inte bara en sko vi kom med, men vi kom med en hel serie, Endorphin Series, som var en konkurrenssko, Endorphin Pro. Så kom ju Endorphin Speed samtidigt, och Endorphin Shift. Och Endorphin Speed var ju en tempoträningssko som hade en nylonplata, icke karbonplata, men exakt samma dämpning som Pro. Och så var Shift en träningssko, och det var ju utövarna som hade kommit tillbaka till produktteamet och sa att vi syns det här konkurrenssko, Endorphin Pro, som är i produktivform är ju extremt god och dejlig. Och vi skulle vilja ha samma följs i en temposko och en träningssko. Mm. Så då vi lanserade den typ av sko, så lanserade vi en serie samtidigt. Och det må jag säga har varit en stor lift för oss. För det har blivit väl tagit emot och var en av de märken som tog ju en stor steg i rätt rättning för att komma i kapp det som Nike var och kanske idag, i vart fall när det kommer till antal par sålt, absolut ledande i den kategori. Men det, som man ser idag, det finns ju många goda märken som har tagit fram goda skor, så jag följer nu att det är ganska utjämnt i den kampen.
Mm, det är absolut. Så när vi först är inne på lite sån konkurrenssko och sånt, varför ser vi inte så många utövare som för exempel vinner olika gatlöp runt i världen? Varför är det inte så många av de som löper med Saucony? För det här är det också följt sponsrat, alltså varför ser du inte någon värde i det att sponsra goda utövare? På samma måte som för exempel Adidas, vi satt ju så på en 10 km i Spanien nu, och nästan alla löparna i front var ju sponsrade av Adidas.
Ja, jag tror det var 3 av 4 som var Adidas, var det inte?
Och det är ju inte nödvändigtvis att skon är något bättre, det är bara att de satsar extremt hårt på att sponsra utövare.
Mm. Skulle ha haft sån Saucony Creek 10K med både Saucony elitutövare med sån TV-sent, och det var kul.
Det har jag sett på YouTube faktiskt, då de lanserade Endorphin Pro Plus, så var det sån 10K. Ja. Ett löp som jag streamade på YouTube, men ja. Vilket skjer helt av nå då? Ser du inte någon värde i det att sponsra utövare?
Absolut ser vi värde i att sponsra utövare. Men jag tror det är viktigt att varje... Vi har vår fokus och vad vi önskar att prioritera. Och det finns absolut en värde i att sponsra väldigt god löpare. Oftast, eller i vart fall ser vi på de stora gatelöp, så är många som vinner afrikaner. Och det har ju historiskt sett varit Nike och Adidas som har varit hårt inne på att sponsra de och vara i lag med de. Och vad vi ser också är ju att ting har skett nu på de senare år när det kommer till marknadsföring och sånting. Och man kan se sponsra elitutövare. För 15-20 år sedan så var de som hamnade, fick ju mest publicitet och allt uppmärksamhet. Det som kanske har skett nu de sista åren är ju att med social media och sånting har vem som helst möjlighet och har ett lika stor röst och betydning när det kommer till produkt, tillbakemelding och feedback. Och med social media så kan ju en löpare som löper 3 timmar, 4 timmar på maraton har lika stor inflytande som och många gånger absolut större än många av de elitutövare och klarar att göra business på det. Och, så jag tror att ting har skett också i marknaden som gör att elitutövarna har ju konkurrens från många andra nu när det kommer till vår marknadsbudget blir lagt. Rätt och slett. Men vi ser fortsatt en värde av att sponsra utövare, men vi ser också värderingar i många andra städer och får våra märke ut. Ja.
Där är det en tydlig forskjell i marknadsstrategin av Adidas som sponsrar många utövare, men vi ser ju också mycket av de på sociala medier. Alltså det är ju inte så många norska för exempel då, som har något förhåll till Adidas eller blir sponsrade av de, då. Så ser jag nästan aldrig de på sociala medier. Hos influencer och så vidare. Så den, för exempel den nya Endorphin-serien nu då, ser man ju överallt. Den dyker ju upp hela tiden.
Ja.
Så jag också tror jag på den typen marknadsföring.
Ja, det har blivit en viktig del av pakken, det nästan som professionell idrottsutövare i tillägg kunde vara flink på sociala medier. Faktiskt.
Ja, absolut. Och jag tror alltså, som vi sitter här nu idag och det att få prata och nå ut till tusenvis av folk, så är det det fanns inte för några år sedan. Då hörte folk bara på de råaste och bästa. Så ting har skett absolut på den tiden. Vilket är grej också, för det gör att man må vara lite agil och se vad vår möjligheterna finns. Mm. Och vi prövar också göra mer ut och möta löparna. Om det är små events eller sponsring av löp eller folk ska följa, de har en koppling till oss som brand. Som jag tror är ju väl så viktig också i dagens samfund.
Då hoppar vi over till lite mer specifikt skosnack, och då tänker vi starta med mängdeträningssko. När dere ska utveckla mängdesko, vad ser dere etter i en god mängdeträningssko, och kan du kanske dra fram med någon konkret exempel på modeller?
Ja, det är sån en liten vanskligt spörsmål, för det är ju många forskjellige typer sko kan være en god mengde treningssko, og en god mengde treningssko for deg, eller for meg, eller for andre, kan være annerledes. Men det vi har mye fokus i våre sko når det kommer til mengde sko, er jo hva slags material vi setter i de. Og det kanskje den viktigste er jo foam og skum hva vi setter i mellomsålen, og det jobbes det ekstremt mye bort i vårt lab og tester masse forskjellige typer av foamer i ulike blandinger og densiteter og sånne ting, og det vi får høre tilbake fra de som butikken selger i våre sko og løperen er jo at vi er jo helt fremme om ikke den som leder den utvikling, ikke bare når det kommer til konkurrenssko, men også til mengde treningssko. Og sen en annen ting som er veldig viktig i mengde treningssko er jo geometri og hvordan man belaster den og lander, for det skal tåle mange kilometer over lång tid. Och som det är riktigt på i starten, hållbarhet är viktig. Jag tror vi har sett de sista åren vår vikt på sko har ju rasat för det positiva. Jag tror många för det är mycket dejligare, och när man sätter på en sko idag kontra tidigare, det var ju massa prat om att man hade må löpa 5-6 ukter för det binder mikna upp lite och sånt. Nu kan du nästan ta en sko boxfresh och löpa hur långt du vill. Men det som det kanske går på lite är bekostning på hållbarhet på sko, att i många som hade en mängd sko i 2-3 säsonger tidigare ser nu att det har gått ner. Så vi jobbar hårt, och jag kommer se den trend vi kommer se framöver är ju vårdan, jag tror vi har nästan nådd bunn på när det kommer till vikt, och komma på den väcknivå som vi är nu och jobba upp hållbarheten i skon, för jag tror köpare och löpare vill följa, visst de får mer kilometer både i skolens livslängd ut av den, så vill det vara viktigt för dig. Så det jobbas vet jag med hållbarheten hela tiden, både med foam och materialer som slits i överdel och yttersålen.
Har du någon konkreta modeller då?
Ja. Vi har en väldigt populär modell som heter Triumph. Har Lars Borten i starten var de första sko han kom i kontakt med, och den har funnits nå i 21 utgåvor, kommer i en 22 nu om inte allt för länge. Och den är ju en god, kan man säga, klassisk mängd sko. Har en TPU eller TPE mellomsålematerial. Man pratar lite tekniskt här, men det är ju EVA, den klassiska dämpningsmaterial som man har haft i sko i många år. TPE är en annan typ av material som har lite mer energiretur. Tåler lite mer både under livslängden av skon totalt, men också i under ukten, att den när den blir hettad upp eller som vi löper med i vintern, om det blir kall, så är det inte lika påverkad den. Så den är en modell som många liker och kan anbefalla, och har kommit en modell med samma dämpning nu, Ride, som det har fått prövd. Och det är Kinvara Pro, en mängd sko. Och sen har vi i kategorin lite mer stabila, som om man tränger lite mer stötte i sin löpsko, så är två modeller som jag kan träcka fram är Guide och Tempus, som i den mängd kategori. I vart fall någon, jag kan nämna det, finns ju nog fler också.
Jag faller ju lite inover med foten min, och jag har brukt Guide. Den føles da veldig stabil for min fot, så den kan absolutt anbefales. Litt over på det folk er mest gira på, da, som snakkes ekstremt mye om, og vi får veldig mye spørsmål om det, det er konkurransesko. Når dere skal lage en konkurransesko, hva ser dere etter da?
Ja, det har blitt ekstremt mye fokus på de siste årene, og det er kanskje det som har vært det mest spennende når det kommer til utvikling av de typer av sko. Og vi har fokus på lite samma när det kommer till foam. Att vi ska ha en foam som är hållbar. tåler många många kilometer. Den som många och kanske den riktigt som har varit lite dålig med mängd eller konkurrens i sko har varit att den i vissa material sliter ut väldigt fort. Jag måste säga att jag syns våra skor, jag följer rycket är särskilt mycket mindre när det kommer till hållbarhet i vår konkurrenssko än det är i foamen i vart fall än vad det är i mängder sko. Sen med konkurrenssko är det mycket, det är viktigt med vikt. Och då för att få ner vikten så må man ha rätt och slett lättare material och lättare material kan ju slits fortare. Både tinner, yttersåla och överdel är ju, det finns nog icke någonting som trängs icke på en konkurrenssko visst man ska komma ner i vikt för den är ju viktig. Så det är ju de ting jag syns är nog viktig och träcker fram när vi tänker på konkurrenssko.
I starten då vi konkurrenssko med karbonplata kom så blev det väldigt mycket fokus på karbonplata. Men hvordan ser du forholdet karbonplata skum? Alltså hur mycket har den karbonplata att si och vilken effekt har det i en sko?
Ja, det skulle jag säga det går lite hand i hand. Det är ju väldigt viktig med en karbonplata som är formad riktig, är spänd riktig, är ja, det är inte bara att putta in en strip med karbon i sko och ska det bara flyga iväg. Det är nog mer än det. Men jag skulle säga att material i foam är nog kanske viktigare när det kommer till konkurrenssko, vad man får tillbaka av en energi. Plats lite om när man isätter hur mer man synker in, vad du får dämpning av den och hur chatten kommer tillbaka till den ursprungliga form. Och det är ju, så jag skulle säga foamen är nog kanske viktigare eller det är kanske där man kan booma mer på, visst den inte är riktig. Så det är ju, det går lite hand i hand men jag skulle säga foamen är nog ja, viktigare.
Vi har ju två olika konkurrenssko föran oss på bordet här och i fjol då prövade jag den Pro 3. Jag kände att den var väldigt mjuk, god, manglade kanske det lilla sista kicket, alltså den sista energireturen och så kom Saucony Elite som jag prövade och där kände jag verkligen det. Och nu har det kommit med en ny modell som är Pro 4. Vad har blivit nytt i Pro 4 kontra 3?
Ja. Riktigt, så vi har nu lanserat fjärde version av Endorphin Pro och då har vi tweakat den lite. Det har blivit ett väldigt populär modell. Det gjordes en målning på de 11 största maratonlöp i Europa och där de rangerade hur många som sprang i försäljning konkurrenssko och där var ju Endorphin Pro 4 på listan. Så den är ju en populär sko när det kommer till den typ av skokonkurrenser. Och vi har ju i den utgaven tagit lite av det som vi lanserat i fjol i Endorphin Elite när det kommer till dämping. Så nu har du i Endorphin Pro 4 har du två försäljiga foamer i mellansålen. Uppnärmningsfoten så har du Powern HG som du finner i Endorphin Elite som är en extremt spännande foam. Den har hela 95% energiretur i den foamen som är den foam som vi har som är absolut den med mest energiretur och så har man den Endorphin Pro så har du och det som många känner igen är ju Powerrun PB som många liker som ligger under karbonplaten så det är ju de kanske den största uppdatering som har gjorts så har det blivit satt en ny mesh på Endorphin Pro kontra Endorphin 3 och så en, kan man säga, stickad plös på den som hänger samman med ovandelen. Så den ska omsluta skon, eller foten. Skon ska omsluta foten på en väldigt behaglig måte. Så det är ju kanske de stora uppdateringen som har gjorts. Så jag är säker på, har du varit glad i Endorphin Pro 3 så vill du känna igen mig i Endorphin Pro 4 med lite förbättringar med de uppdateringar och teknologier vi har kommit fram med nu de sista 12 månader.
Mm. Men jag sa att vi har ett par Elite på bordet här också. Vad är den största skillnaden på Pro 4 och Elite?
Och hvis man ska löpa Oslo Marathon i september och har lyst på såkene, men står mellan Pro 4 och Elite. Man, hvis man är en vanlig motionist, vad är fördel och vad väger för och emot de två modellerna?
Det är ju, jag skulle säga att Endorphin Elite är nog kanske hacke med aggressiv sko. Det kräver nog kanske lite mer från en löpare. Du blir du trött och slit och må ja, lite tillbaks så kommer man märka kanske större forskel i Elite än när du gör det med Endorphin Pro. Så jag skulle säga Endorphin Pro kanske talar till flera löpare. Den träffar nog både motionist och elit eller de som är helt i toppen bättre än vad Elite gör, men med det sagt så är Elite en knallgod sko och visst man klarar att upprätthålla löpsteget under löpet så får du mer ut av den sko. Man har en liten aggressiv rockare på den och träffar man riktigt på den rocken så är det en fantastisk fantastisk följelse. Så det är nog, visst det är svar på frågan, lite de de största forskjellen, vekt är det väldigt likt mellan bägge två.
Ja. Det är lite sånt jag upplevde med mig och Lars. Vi hade ju en tung dag på Bislett, men då hade vi Pro 4 för första gången på foten och den var liksom rädda oss då vi hade lite tunga ben och inte var superfräsch. Och så kan jag se för mig att hvis du ska löpa i Eliten och har fräscha ben och har klarat att stå hela löpet och är offensiv så till Elite spot on. Mens Pro 4 är lite mer allsidig. Ja.
Så är det en del forskjell på overdelen här då. Vi sitter och ser på det. Vi kan lägga ut bilder av det när vi lägger ut episoden. Men overdelen, är den bättre på Pro 4? Alltså sån, hvis du skulle löpa en maraton i 3,5 timme, det ser ut som en mer solid overdel än det är i Elite. På en måte.
Jag skulle säga att jag har löpt maraton i Elite. Och jag var lite i den tankebox när jag skulle bestämma mig för sko, vad ska jag löpa i, blir det Elite eller blir det Pro? Och jag följer att bägge är egentligen väldigt bra. De tåler både overdel mye. Det är en ganska hard material på Elite, men följer gott med foten. Det som är kanske väldigt annorlunda på Elite är att man har skärt ut hull i overdelen och man har nästan en stropp runt vristen som sätter foten på plats på en väldigt god måte. Så det jag skulle säga, och som jag säger till nästan de flesta som spör om sko, är att pröv det i butik. Visst du är osäker, gå till en god löpbutik som har försäljliga, alltså åkningmodeller men även andra, och pröv. Och för det, när det kommer till konkurrenssko så är det väldigt lite forskel på det, och det är nog mer hvordan du löper som gör vad du får ut för effekt baserat på hvordan sko är uppbyggd och geometrin och allt i den.
Nå er jo hvordan sko føles på forskjellige personer, det er jo veldig individuelt, men vi har fått inn et lytterspørsmål. Det er et veldig åpent spørsmål da, hvilke av modellene deres er best for forskjellig bruk? Og da tenker jeg vi kan sette opp noen kategorier. Skal det være en mengdetreningssko, en all-around intervall langtursko, og så en konkurransesko? Vi skal ha tre forskjellige da.
Så en sko i hver kategori?
Ja.
Ja. Ja, det är vanskligt för som sagt det är ju flera, alla har olika löpsteg och sånting, men ska man bygga en skopark med en sko i varje kategori så jag hade gått för Triumph som mängd sko. Jag tror den träffar i vart fall de flesta.
Ja, Lars nickar väldigt här.
Ja, jag är väldigt enig.
Ja.
Ja, och sen när det kommer till en slags raskare för det var den andra sko, raskare temposko.
Ja, tempo och intervallsko.
Ja, då är det vanskligt att komma bort från speed. Endorphin speed, den är en sko som ja, är extremt populär och nästan en sko som ska du dra på ferie och har kun, du har brukt upp all din pengar på löpesko och har inte råd på check-in bagage, så kan det vara att du har plats med en sko i baggen och då är det speed, för den funkar för det mesta, men främst tänkt för tempo och rask träning, så du får ju den konkurrensformen lite snillare på bind. Mm. Och när det kommer till en ren konkurrenssko, ja, jag skulle nog säga, för ja, jag har nog prövd den mer i sista Endorphin Pro, för den tror jag träffar de flesta, så hvis vi ska pröva träffa de flesta här, så Endorphin Pro hade jag dratt fram när det kommer till konkurrensen.
Kan også slenge på en fjerde kategori for de spesielt interesserte som har lyst til å prøve litt sånn baneløping og litt den piggsko-følelsen, så jo Sinister en sko som jeg har hatt lyst på. Kanskje litt smal i passformen, så den passer jo min fot veldig bra. Hvis man har lyst til å kjøre 400 meter for eksempel, så tror jeg det en morsom sko å bruke.
Ja, det, jeg kan, vi kanskje kan ta opp litt en tema om sko som er med mindre demping. For jeg tror det er i dagens løpesko, så er ekstremt mange upptatt av sko med høy demping og sånne ting. Det har vært sånn en utvikling de siste årene. Men det er vel så viktig med sko som krever litt mer av deg selv. Og sko som du nevnte, Sinister, som er jo en klassisk, kan man vært på utseende en racingflat som man løper i konkurrens med før de her nye konkurrensskoene kom. Og så har vi en modell som er veldig populær også, Kinvara, som är också en klassisk lavprofil löpsko. Så där ser man, hvis man ska bygga en skopark och har 3, 4, 5 par skor, så då syns det man ska se på sådana typer av skor för att aktivera läggen och muskulaturen. För om det är en nackdel med skor med mer dämpning, så är det att du blir väldigt, du mister vi mer kontakt med de små muskler och underlaget som du får i en sko med en tinnare såla. Ja.
Ja, du nevnte den skoparken her, og litt som du sa med Speed, jeg har jo prøvd Speed 4 en stund nå, og hvis det en sko, hvis jeg aldri skulle kunne ha en sko igjen, så tror jeg hadde tatt den, altså. Jeg skulle reise seg og bare kunne hatt en sko.
Du var i ekstase her for en uke tid siden i gruppechatten vår. At det her, det var en god sko.
Ja, jeg synes den god. Den har vi som ukas sko om noen uker. Mm. Så om du vil høre mer om Pro 4, så har vi også hatt den som ukas sko i forrige ukes episode. Så da kan du få høre mer om den. Jeg vet ikke om dere har noe å legge til, gutta. Fornøyde?
Nei, vi ikke fornøyde. Vi kan sitte i teamet,
vi kan sitte i teamet.
Men jeg tenkte litt på det med at du jobber ikke akkurat med skoutvikling, gjør du det, men du snakker jo kanskje litt med de folkene som gjør det.
Ja.
Når man har utviklet en sånn klassesko som Saucony Elite, og så går det et år eller to, og så litt sånn, nå må vi lage noe som enda bedre. Hvordan i alle dager skal vi angripe det, liksom? Fordi det 95% responsiv. Skal man få 96%? Skal man
gjøre den lettere?
Ja, det jo litt sånn, bare gøy å høre litt sånn tankeprosess rundt det, når man skal utvikle nummer to, nummer tre, nummer fire. Hva tenker man?
Ja, det er jo, jeg vet, det er noen ting som vi tenker veldig mye på når de har kommit ut med en sko som träffar så god som ja, heldigvis många av våra modeller gjort de sista åren, är att man, det är nästan vanskligare att ta fram en version 2 och 3 när så många är nöjda, för du kan ju nästan göra folk mer missnöjd än förnöjda om man blir tweak med den för mig. Och samtidigt vet jag, det är ju ganska långa tider när det kommer till produktutveckling av sko, så det är ju, när det kommer till en sko som Elite, så när den blir lanserad, så är de allerede igång med hvordan de ska göra nästa version av den, för det krävde i vart fall vi har ju extremt mer testing och prototyper, och det är ju en 2-3 års tid när den kommer till utveckla sko för du ser den ut i butik. Så det, men det är nog mer tänking och pröver se också vart trenden är på väg och vad det finns för material för dig. Det har blivit sån här extremt med data och science bakom det här på skolan ut. Det kräver en ganska heavy utbildning för att sätta sig in i all det här data som kommer ut från de försäljliga resultater som får tillbaka från all testing.
Ja. Mm. Jag har skjønt att det är mycket ingenjörer och att det är ingenjörkunst bak disse løpskoene. Så det är kul att höra lite om. Mm.
Tusen hjärtligt tack för att du kom. Det var hyggligt att du kom och morsomt att lära lite mer om Saucony.
Ja, tack för introduktionen och hoppas att dere och lytterna har lite mer om vår historia och vad vi har för produkter. Så det var göj. Tack.
Igjen, tusen hjertelig takk til Nick som kom i studio. Gutta, ble vi noe klokere?
Ja, absolutt. Lærde mye.
Gjør det. Og det han sier med at skoene tar litt tid å utvikle, da, at de gjør ting riktig, har fokus på det, og ikke bare stresser med å få ut sko. Åh, jeg fikk gåsud, det. Så, ja, men sånt liker jeg. Det skal være på stell før du leverer til de som prøver. Ja,
det jeg enig i.
Du ser jo det, dere ble jo ikke fornøyd med en Alpha Flight 3 en gang.
Nei, men du, det også, det med Nike...
Det skal jeg komme, altså Alpha Flight 3 har vokst litt på meg.
Men ja, to da.
Ja, to jeg helt enig.
Men sånn som Nike gjorde da, de kom med Alpha Flight 1, og folk ble helt feid av banen, og så kom de med toeren, ja. Og folk blir liksom så skuffet. Så, ja.
Men det var jo samme med Vapor 1, 2 og 3 også. Noen ble skuffet for toeren, eller 3, ja.
Men her er det jo, Saucony har jo gått trappa her, de kom med for eksempel konkurransesko, så var det Pro 1, og så gjorde de en endring i overdelen på Pro 2, og så er det jo virkelig steppet opp nå, da kommer mye mer skum, mer energiretur. Ja. Veldig bra, så de går jo, de går trappa, de tar keisen, og det er kjempebra, det er produkter som ja, virkelig holder mål.
Ja, og så har de rimelig pris, og skoen er langvarig. Det er ikke noe sånn der 200 kilometer så er den off.
Den er billig per kilometer, da.
Ja.
Det er en bra bil, da.
Er det en greie?
Det skulle være kilometerspris, ja.
Pris per kilometer?
Ja, ja. Og så hadde jeg bare lyst til å... For jeg har en ting på tapeten. Hvis jeg, har vi tid til det, gutta?
Ja, vi har tid.
Ja. Jeg har laget en sånn fortelling, diktfortelling, på engelsk, da. Som Nix kan få høre når han hører episoden. Han har jo forlatt studio, så dette er en gave til han og Saucony, da. In Saucony Creek, a hero emerged one day. Nick, the bravest of all, in a special way. He wore the Saucony Pro 4, his trusty steed, to challenge the evil Nike in his creed. Mikkel the Bear, a beast of a great might, also wore Saucony in the dead of night. He drank from the Pilsner. Altså det er bare det jeg kan legge til litt tilleggsfakta, at det er jo et bryggeri ved Saucony Creek, og de lager Golden Bear Pilsner videre. Ja, altså. He drank from the Pilsner with a grin so wide, his roar echoed through the forest with pride. But Nike, the evil one, with a heart so black, tried to steal the glory with a wicked attack. He wore his shoes with a wicked grin and challenged Nick to race within. Det begynner å bli spennende, gutta. Henger det med?
Ja. Kom igjen, fortsatt.
The race began with a mighty roar. Nick and Nike, side by side, they soared. The wind in their hair, the sun on their face, their footsteps pounding in a frantic pace. But Nick, with Saucony Pro 4, was faster than Nike and won the race with glee. Mikkel the Bear cheered with delight as Nick emerged victorious in the light. The Saucony Pilsner flowed like a river as Nick and Mikkel celebrated their deliver. Their bond of friendship, strong and true, a tale of heroism for me and you.
Wow!
Dette er AI laget da. Men det er jo AI har laget det.
Ja, for jeg tenkte bare, du kan ikke ha laget det der. Nei,
altså, jeg skal ikke ta alle æren for den der. Altså.
Nei, men det var skikkelig bra.
Men jeg plotta inn ting som det skulle handle om da.
Artificial intelligence is awesome.
Og med det sier vi tusen hjertelig takk for at du hørte på. Vi fortsetter med tirsdagsepisoden fremover. Neste uke kommer det en kanonepisode. Lars, du er gira.
Ja, men trenger jeg å spørre noe mer da? Kan vi ikke bare si at jeg er gira?
Jo.
Ja, det blir Christian Ronaldo og...
Sidensidan og Messi og hele pakka. Så ja. Tusen hjertelig takk for at du hører på. Heng med tirsdagen fremover. Vi høres. Moderne medier.